Ja, vem vill jobba på kommun? Den frågan ställde riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP, i en kolumn i Kommuntorget för någon vecka sedan. Och den frågan ska vi diskutera i dagens Slaget efter 12. Jag säger välkommen till riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP.
Tack, tack.
Korsnäs kommundirektör Kristina Bossar.
Tackar.
Och ledarskribenten vid Österbottens tidning Kenneth Myntti.
Hej.
Jag heter Filip Sten. Ja, kommunfältet är rätt utmanande i Finland idag. De allra flesta av landets 310 kommuner har en ekonomi som till olika grad väl kan anses vara ansträngd. Samtidigt så skärps kraven inte bara på kommunerna utan också på de som leder och också verkställer verksamheten i kommunerna. Så här, om vi börjar med en väldigt allmän fråga. Ser ni kommunerna som en attraktiv arbetsgivare idag? Kristina Bossar, varsågod.
Ja, vi vill ju nog hålla oss som en attraktiv arbetsgivare och vi jobbar, tror jag, på många håll i kommunerna just med de här personalfrågorna och se till att vi har trivsamma och attraktiva arbetsplatser. Och vi har ju ett jättebrett fält om man tänker egentligen att vi kan erbjuda arbetsplatser åt folk som vill jobba med barn och ungdomar och också då inom hälsovården och sen också i slutskedet för äldre personer också. Och där förutom så finns ju en hel del tjänster och poster inom förvaltning och ekonomi och juridik och kommer väl kanske mer också informatörsbiten och sådana saker in i våra kommuner. Så att vi har ju en jättestor palett att välja mellan för ungdomar och sådana som söker sin plats i arbetslivet.
Men söker de sig till kommunen?
Ja, det är ju den frågan då. Att klarar vi av att konkurrera med på den här marknaden? Det kommer, tror jag, att vara en väldigt sån här utslagsgivande grej för kommunerna. Hur ska vi klara av det?
Vad tror Mikko Ollikainen? Är kommunerna en attraktiv arbetsgivare?
När jag minns det jag växte upp så var det ju alltså att ta gärna ett jobb på kommun så du vet att lönen är kanske lite lägre men att det är ett säker arbetsplats. Och jag tror att det ändras över tid det här och vi vet att ungefär en tredjedel av alla som jobbar inom den offentliga sektorn och speciellt inom kommunerna så kommer att gå i pension under det kommande decenniet, alltså 10 år. Så det här gör ju att man måste ju tänka då väldigt brett i det här då vi har arbetskraftsbrist på många håll redan också. Att det är inte bara den där lönen som det handlar om. Det handlar också om värderingar och att ledarskapet på och vilken image man har på en arbetsplats och sådär. Och det tror jag att det finns mycket att göra i kommunerna faktiskt. För att vi ser ju det inom många sektorer att varför är det vissa ställen drar mot inte andra. Så att, och det här är någonting som jag tror att man måste sätta mera vikt vid inom den offentliga sektorn.
Mm. Kenneth Myntti.
Ja, inte ser jag något problem. Alltså, nu kommer ju kommunerna att behöva folk hela tiden. Och tänker man till exempel specifikt på vårdsidan så där kommer ju den här åldrandet så kommer ju till medföra att man kommer till behöva bara mer och mer folk. Så att det är klart att när det blir svåra ekonomiska tider så är man tvungen att skära ner på andra ställen. Och då är det ju sådana yrken som så att säga försvinner då istället.
Mm. Ja, Kristina Boss.
Ja, jag tänkte ännu det att mycket av våra arbeten inom kommunen är ju sådana som har att göra med andra människor. Att det är väldigt svårt att sätta in. Nu har vi ju tagit in distanstjänster förstås också inom vårdsidan. Men mycket handlar ändå om människomöten som inte går att ersätta med någon artificiell intelligens utan det ska som finnas människor på plats. Så jag tror att det är ändå någonting som man kanske småningom återvänder till efter det här att man har suttit i sina sociala mediebubblor så kan det nog hända att man uppskattar det här att man har ett arbete som har med människor att göra, att det handlar om verkliga människomöten.
Mikko Ollikainen var in här på att den lönen i den kommunala sektorn kanske inte är den allra bästa men att det är en säker arbetsplats. Men hur säkert är det på sikt då?
Ja, no, alltså det har ju ändrats över tid. Det här var kanske mer på 80- och 90-talet, men efter, efter ska vi säga 90-talslamman så har det ju varit lite annorlunda, och det här gäller ju också många statliga verk där man har korttidskontrakt och så vidare. Så att nu har den ändrats, den här arbetsbilden också inom kommunerna. Men därför, det pågår ju nu de här lönediskussionerna, löneförhandlingarna där då, och det är ju väldigt viktiga. Men kommande generationer så prioriterar på ett annorlunda sätt, alltså att kring saker och ting. Det finns studier på det, att det är kanske inte lönen som är viktigast, utan de värdesätter fram på ett, ja, fritiden till exempel mera, och just de här värderingarna. Och det här är någonting som är en stor utmaning, för alltså tillgången till arbetskraft, det är egentligen det som jag är ute efter här, alltså att hur ska man vara attraktiv, och det här gäller inte bara kommunala sektorn, utan det är många sektorer, så att därför så måste vi vakna på den här kommunala sektorn, det är kanske det man är ute efter.
Ja, och så är det ju så att precis som Mikko säger här, att vi vet att ungdomarna kanske inte tänker att de ska vara 40 år på samma arbetsplats, men däremot så kan det ske, de tycker att de vill ha ett arbete som de får mer influera och styra och ställa, och där har vi ju också faktiskt en utmaning att se till att våra arbetsplatser är sådana att man kan lite bestämma och flexa och ha ett flexibelt arbetssätt, att man, det behöver kanske inte vara så regelstyrt, och många av våra jobb inom kommunen så är nog faktiskt sådana också att man kan påverka sin arbetsdag, och man kan lite fundera med sina kollegor att hur passar det, hur ser de här kommande veckorna ut, att passar det att man tar ledigt där och där. Och det är sådana arbetsplatser också som jag tror att kan vara attraktiva framöver.
Mm. Mikko Ollikainen sa här att man måste vakna för att det kommer att råda brist på arbetskraft, om man kommunerna måste vakna för att se till att säkra att man får arbetskraft i framtiden. Kenneth Myntti, vad skulle du önska att kommunerna skulle göra då?
Alltså jag tycker ju inte att kommunen ska vara någon sån där helig ko, att inte den ska kunna förändra sig i takt med tiden som man landar. Nu har den också förändringsbehov, och då måste man helt enkelt också, de som jobbar i kommunen som måste anpassa sig, precis som personal på ett privatföretag måste göra det. Så inte tycker jag att man egentligen behöver prata om kommunen som en sån här specifik annan arbetsplats än någon andra. Utan det är samma krav som gäller där. Också de här kraven på sig att kommunen ska göra sig attraktiv samtidigt. Det gäller ju också för alla företag.
Precis. Som ni nämnde här, så arbetet i kommunen så handlar mycket om möte mellan människor. Nu det där, under de senaste åren så är det ju inte bara politiker utan ofta också tjänstemän som allt oftare hamnar i hetluften, och då kanske närmast på sociala medier så kan ju tonen vara väldigt hård, och kritiken kan komma från såväl kommuninvånare som politiker. Om vi ser på de högre tjänstemännen, du Kristina Bossa, du har en rätt lång karriär bakom dig inom den här kommunala sektorn. Hur ser du på den förändringen som har skett här de här, se på 10 år?
No, jag tycker nog liksom om man ser tillbaka så klimatet har förändrats radikalt, och det som jag tycker har blivit mer och mer tydligt, men som nog också syntes kanske små spår av den för 10 år sedan, så är ju det här liksom att folk förväntar sig att ha rätt fastän de har fel. Att liksom det här att ta ett negativt svar har blivit så jättesvårt för vissa personer, och sen så med hjälp kanske då av de här sociala medier så bygger man upp sin egen bubbla av anhängare, och så börjar man ta och attackera olika politiker då eller tjänstemän, vad som nu råkar vara orsaken till att man kanske inte har fått som man har velat. Och det tycker jag nog man stöter på nästan varenda dag, att till exempel Häromdagen försökte jag förklara att för ett fullmäktige beslut så kan man inte begära omprövning till kommunstyrelsen eller fullmäktige, utan man måste i enlighet med besvärsanvisningen rikta sig till Vasa förvaltningsdomstol. Det är ju liksom solklart 100% så som man gör. Så är besvärsgången mot ett fullmäktige beslut. Och svaret blev nej, du ljuger. Och så liksom, det går ju som inte, vad ska man argumentera att jag har ett papper? Jo, men det har du gjort själv. Du ljuger ändå. så liksom, det har nog som det här klimatet att ta emot information. Att liksom kommunala tjänstemän är myndighetstjänstemän och vi försöker efter bästa förmåga ge korrekt information i alla lägen. Och ändå så stöter man på det här att nej, du ljuger eller du far fram med osanningar. Och så är liksom rumban igång. Så det är nog någonting, tycker jag, som har förvärrats radikalt.
Ja. Mer än du tänker som att det är som att det har, den här myndighetspersonen har blivit mer en person än en myndighet.
Ja, myndighetspersonen är inte en myndighet utan är en person som man sedan ska gå till angrepp med om man inte får sin vilja igenom med olika saker. Ja.
Mm. Mikko Ollikainen.
Ja, de lagarna så stiftas ju då av regering och riksdag och det är ju klart, det är ju tolkningarna ofta som vi möter då träffa folk på det här resonemanget som Kristina beskrev här, så har jag ju förstås varit med om själv när jag jobbar som kommundirektör också, inte kanske just i det här, sånt här case, men lite motsvarande. Men att det är just de här tolkningarna som har varit mycket, mycket diskussion om, och det kanske nu framförallt då i miljöfrågor och markanvändning och byggande och som de här tolkningarna så lyfts upp i de här fallen nu då som hon beskriver. Så, men det är ju där som vi måste kunna också bli bättre på att förklara vad som ligger bakom och just därför är ju till exempel samhällslära och motsvarande ämnen i skolan ganska, ganska viktiga också. Jag vet ju att jag och mina kollegor så åker runt i skolan och berättar lite om beslutsgången också, och det tycker jag är jätteviktigt.
Men jag får fråga dig, Kenneth Myntti, det här som Kristina Bossar här var inne på, det här att myndighetspersonen blir mer en person och mindre en myndighet. Hur ser du på det?
Jag tror att det här hänger ihop med att vi har ett samhälle idag som inte har samma respekt för och tro på auktoriteter som tidigare. Så att det här, på det sättet, just det här med, som Kristina sa, att man så att säga pratar ihop sig i olika bubblor. Och som man förstärker varandra på det sättet. Men det är något som gäller liksom hela samhället. Att, jag kommer ihåg, jag har varit ganska länge med och jobbat på tidning. Och här i början av min karriär så att säga, så stod nog folk och lite tog av sig mössan och bygga lätt när de skulle prata med redaktören också. Det är ingen som gör det något mera. Och det är ju en utveckling på, som inte är enbart negativ. Det är också en bra sak att vi har ett mer jämlikt samhälle idag. Så jag tror bara att det här, bara vi får liksom bort de här förslagen, så tror jag att samhället kan vara till och med bättre idag än tidigare.
Mm. Mikko Ollikainen, tankar på det här?
Ja, nej, alltså klart det att jag tycker det där är ett bra resonemang, för att vi är ju människor allihopa, rollerna är bara olika så att säga, men då tycker jag man ska ha respekt för rollerna också, alltså att man kan sin roll och därför så är det viktigt att man har respekt för varandras roller, tycker jag, och vet de spelreglerna.
Precis. Vi ska fortsätta här med om vi då talar specifikt om kommundirektörer och person, så att säga. Så, Kenneth Myntti, du skrev i en ledare den 25 februari, så var du inne på det faktum att Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman har sökt ett nytt jobb, och de signaler som den saken sänder ut behandlade du där. Alltså att Stenman på något sätt söker sig bort. Du, Kenneth, konstaterar i din ledare att hon naturligtvis är fri att söka vilket jobb hon vill och att hon dessutom torde vara väldigt meriterad för posten som diskrimineringsombudsman som hon alltså då sökte. Men den här signalen att hon söker sig bort, den uppfattar du då som skadlig, eller?
Nej, den är inte skadlig. Men på samma sätt som om du tänker att en som jobbar på en ganska hög post inom ett privat företag, så han aktar sig att söka en offentlig tjänst då han är mitt i sin karriär på detta företag, eftersom det blir, en ansökan blir offentlig. Och då får hans arbetsgivare reda på att han är, så att säga, på väg bort. Och det stör liksom hans nuvarande arbetssituation. Och det är helt naturligt, tycker jag. Och på samma sätt som då en statsdirektör, så att säga, lägger in en jobbansökan och tycker att hon skulle vilja ha ett annat jobb, så är det också en signal på att man är, så att säga, på väg ut. Och det påverkar ens arbetsbild. Så, inte vet jag. Jag tycker att det är ett lämpligt läge att diskutera liksom vilka krav vi har, eller vad som har åstadkommits hittills och vilka krav som man ska ställa på den eventuella efterträdaren. Det var den diskussionen som jag startade.
Ja, men skulle det då ha varit liksom förmildrande på något vis, tycker de, om hon skulle ha sökt ett jobb, så att säga, inom den privata sektorn där den här ansökan då inte skulle ha varit offentlig?
Då skulle vi ju aldrig fått reda på det.
Nej, exakt. Nej. Exakt. Kristina Bossa, vilka tankar väcker det här hos dig?
No, det är ju precis så där som Kenneth Myntti här säger, att det är den här offentligheten så sänder ut sina signaler. Och ibland så tycker man ju att det här signalvärdet kanske i dagens samhälle får en lite för stor betydelse. Jag menar, en kommundirektör, en stadsdirektör är en tjänsteman, en hög tjänsteman på sin post, ja. Men ändå dock så är vi allihop människor och liksom den delen så tenderar man inte så mycket att fundera på det sen, liksom, att hur ska den här karriärsutvecklingen se ut. Och den här offentligheten ställer ju till med bekymmer just i sådana här situationer, att man kanske funderar, har man ett tidsbundet jobb som nu Kristina Stenman har i Jakobstad, att det börjar vara på väg slut och det dyker upp andra möjligheter, så tycker jag ju att det är fantastiskt bra att det råkar sig så att hon är definitivt en meriterad sökande till den här andra posten också, så man ska ju ta den chansen. Men vad är förväntningarna då på en statsdirektör i en sån situation? Jag menar, det är ganska mycket praktiskt arbete som vi sysslar med ändå. Att inte det är någon sån här Wonder Woman som strider i gott och ont, utan det är ganska mycket byråkrati och sånt som ändå ska göras enligt lagar och paragrafer. Så att jag tycker ju inte att man ska liksom blåsa upp sådana här förväntningar för mycket heller. Att det är så där att man jobbar, nutidens melodi är väl det där att man inte ska vara så riktigt länge på samma arbetsplats. Så jag tänkte lite skämtsamt för mig själv också, att det är ju så också då du börjar på ett nytt arbete. Så den där första tiden tenderar ju att vara lite sådär mjukare, bomullsaktig smekmånadstid, så kanske de här höga tjänstemännen borde byta plats lite oftare, så skulle man ha ett enklare arbetsklimat också.
Ja, vad tycker ni om det? Borde det vara kortare förordnanden?
Ja, om man ser på de här jobben, så det är ju frågan då att alltså för det första så ska man ju ha utvecklingssamtal med politiska ledningen och stats- eller kommundirektörerna med jämna mellanrum, och jag tror att det är ju egentligen de man stakar ut ganska långt det här, att vart är vi på väg och på vilket sätt jobbar vi, vad är arbetsfördelningen mellan den politiska ledningen kontra tjänstemanledningen och så vidare. Och här så då gäller den här, om man har en omotiverad tjänsteman som kan sin kommun, sin stad, som egen ficka, så visst är det bra. Men sen då vi vet att vi lever i en ganska föränderlig värld, så kan det ibland vara bra med som förstås en förändring och att man är lite nytänk och så vidare, att om man är inte motiverad i sitt jobb så då kanske det kan vara bra att byta mark. I det här fallet nu då så ser jag ju att sådana här tjänster som Kristina Stenman har sökt så växer ju inte riktigt på träd heller inte. Och i det här fallet så hade hon ju tidsbundet kontrakt precis då som Barbara Heinonen har också, om jag förstått det rätt, i Mariehamn. Så att det blir en sån här tendens att man vill ju som se vad som är nästa steg då också. Så att det här är nog riktigt hur man ser på det här, alltså med vilka ögon.
Mm. Nu ska vi ju inte diskutera Kristina Stenman eller Barbara Heinonen specifikt här, men det där Kenneth Myntti, hur viktig ser du som kommun- eller stadsdirektören som symbol i eller för en kommun? Hur mycket personifierar den här högsta tjänstemannen kommunen eller staden?
Nej, jag tycker inte att stadsdirektören ska vara en symbol. För vi behöver inte liksom nå sån där högavlönande bandklippare vid högtidliga invigningar och taklagsfester. Det kan nog bra en politisk fullmäktigordförande göra, eller någon annan. Det som kommunen behöver, som jag tycker det, så det är liksom den här strategen och visionären. Att om vi tittar på de kommunrektörer som har gått i historien. Det är inte många. Paul Halvar var på 50-talet stadsdirektör i Jakobstad. Han förstod jättetidigt liksom infrastrukturens betydelse. Så han utvecklade ju liksom där. Tog ju initiativ till en massa. Jag menar den här kraftförsörjningen. Fördjupade hamnen, fyren. Flygfältet. Allt det där är liksom Halvars resultat av Halvars ansträngningar. En i modern tid som har lite följt det här konceptet så är ju Esko Lankila i Karleby, som var känd för sitt trappspringande i Helsingfors, som hade ett otroligt bra nätverk och som fixade saker. Och jag tror att det skulle vara viktigt att kommunen skulle ha en sån här, på något sätt, en sån här strateg och visionär som skulle ha ett bra nätverk och som skulle kunna liksom vara lite karismatisk och få de politiska grupperna med sig. Kunna liksom visa lite riktning på att hitåt ska vi fara. Det skulle vara samlande kraft för alla de här och också få kommuninvånarna med sig. Jag tror också att kommundirektören ska vara en opinionsbildare av något slag. Så under de 3 år som jag var chefredaktör för Österbottens tidning så värvade jag 2 kommundirektörer som kolumnister just i den avsikten att det här få liksom fram den här, ja, ge dem möjlighet för den här opinionsbildningen. Mm. Så att det här är liksom en jag tycker att det här skulle vara den viktiga diskussionen i sammanhanget. Vilken roll ska den här kommundirektören ha?
Mikko Ollikan.
Ja, jag tycker den här diskussionen är jättebra. Det är ju, vi har ju alltså specifikt på Svensk Finland så är ju faktiskt alltså antalet sökande till de här tjänsterna så har ju på över tid minskat. Och det här är jätteviktigt att man har en långsiktig planering och att man funderar ut det här. Men det krävs också att den politiska ledningen och då tjänstemannaledningen så synkar kring det här och att man har gemensamma mål och syn på det hela. Och vi har ju kommunstrategier som är faktiskt inne i kommunallagen nu, att man måste ha en sån och se lite långsiktigare på saker och ting. Och vi vet ju att många kommuner så tappar befolkning. Kanske det är till och med så att man ska vara glad om att behålla det man har befolkningsmässigt, men man bygger upp en mycket bra service istället. Det här är riktigt hur man ser. För alla i kommuner i Finland som det ser ut nu så kommer inte att växa. Så att därför så, och där det växer så har enorma utmaningar. I till exempel Helsingfors så förstår jag att det är 600 personer för lite inom småbarnspedagogiken, så de har ju en annan som växtverk. Så man måste identifiera det här, vilka roller var och en har, som jag nämnde också tidigare.
Jo, jag håller fullständigt med jag att det finns de här rollerna och de kan ju också vara väldigt olika beroende på vad du har för kommun eller stad som du är kommun- och stadsdirektör för. Jag tycker att den här strategin och långsiktigheten är väl nog kanske det viktigaste som vi har på våra uppdrag, att vi ser till att vi värnar om att det blir en bra utveckling i kommunen. Vi har ju tyvärr dessvärre fått dras med väldigt svåra tider inom både städer och kommuner i det här landet. De här senaste 10-15 åren så har nog inte kommit någon riktigt många sådana glada nyheter då det gäller liksom att man ska kunna köra fram utvecklingen och ha massa med resurser. Och det säger jag för att jag tycker man har upplevt att situationen är väldigt annorlunda för kommunchefer i Sverige till exempel. Att de har nog en helt annan servicepalett än vad vi har här i Finland. Att vi kör nog mest med det här traditionella. Däremot så är jag kanske lite mer försiktig kring det här med opinionsbildare. Att jag tycker nog att man kan vara och kommentera och på det viset debattera saker och ting, men den här med den offentliga debatten, ja, sakfrågor men och kanske också lite trender inom det egna området, men sen så tycker jag att där ska man vara liksom opinionsbildare så ser jag nog att det hör med liksom till politikernas roll att köta om det, att vi är kanske mer sådana som förväntas vara faktabaserad diskussion.
Ja, jag tänkte där, Kenneth Mynti, då du efterlyste den här opinionsbildande kommundirektören. Det låter ju som nästan mera som någon sorts borgmästarmodell då. Svårt att kombinera med att vara opolitisk i varje fall kanske.
Nej, så jag tycker nog att de två kommundirektörer som vi har som kolumnister har något svårt att åstadkomma de kolumnerna som de skriver. Så inte ser jag något problem där. Jag förstår inte riktigt varför skulle man liksom, jag menar, opinion är i högsta grad fakta. Jag menar, jag baserar alla mina ledare på fakta, så inte det bara tyckande.
Ja, nej, alltså jag tänkte ju säga att jag ser ju vissa likheter med det jobb som jag har nu och kanske också kommundirektör ur den synpunkten, alltså att man om många olika saker så vet man lite, men man är inte som expert vart vårt samhälle håller på att gå, allt med blir mer och mer expert tänk, men en såväl en kommundirektör och en riksdagsledamot så vet om många saker lite och känner till kanske de här trenderna och ur det perspektivet så ser jag ju att kommundirektörer kan vara en som lyfta upp trender till exempel gällande sådana megatrender som vi har nu då i vårt samhälle eller globalt. Och vad det betyder för oss i Österbotten eller i svensk Finland.
Fördelen med kommundirektören är att den känner till alla sektorer av liksom kommunen. Och på det sättet så kan det ju prestera en helhetssyn som ingen annan kan göra. Speciellt om man är påläst och insatt i vad som gäller. Och i de här åren som vi har framför oss nu så är det ganska mycket som ska ändras i kommunala strategier. Du måste liksom hitta lösningar, samarbetslösningar med andra kommuner i en massa olika frågor som inte man har gjort tidigare, något samarbete. Du måste kanske fundera på fusioner och allt möjligt sånt. Så det är ganska mycket jobb.
Mm. Kan man jämföra sådana här högre tjänster inom den kommunala sektorn med näringslivet? Vi var lite inne och nosa på det här ämnet här tidigare. Eller är det liksom, är det någon sorts kall att jobba inom den offentliga sektorn? Vad säger Kristina Bossar?
Någon kan man ju nu ser jag liksom det lite som ett kall att den här tillgängligheten som folk förväntar sig numera också på offentliga personer, liksom tjänstemän så gör nog det att du ska nog vara beredd att vara liksom både på obekväma tider och på dagstid och som att du sätter nog dig du sätter nog dig själv och din egen person väldigt mycket i spel i det här jobbet. Som samhället ser ut idag, att du förväntas dels vara liksom på möten och på tillställningar och samarbetsförhandlingar. Och så ska du också finnas på sociala medier, och det ska vara Twitter och det ska vara Facebook och Instagram, och det ska vara egen profil och det ska vara kommunens, och så ska du också hantera politiker och politiska partier, och det är ett fruktansvärt roligt arbete. Det måste man ju säga, att det är ju inte en dag som är den andra lik, men det har sina utmaningar, ja.
Mikko Ollikainen, vad säger du? Är det ett kall att jobba inom den offentliga sektorn?
Jag tror ju nog att för det första ska man ju brinna för att samhällsutvecklingen och närmiljön, och att man ser potential och vill människor väl, alltså kommuninvånarna väl. För det är ju kunder, så att säga, åt kommunen. Det är viktigt. Så på ett sätt är det nog ett kall. Sedan så passar inte kanske offentligheten riktigt för allihopa. Jag har mött många jämnåriga med mig som har inte ens, det har inte funnits på deras världsbild heller att söka till högt utbildade som inte vill söka till kommunen då nödvändigtvis, för just med tanke på offentligheten och så här, utan de tycker att det är trevligare att utvecklas inom privata sektorn.
Kenneth Myntti, det förekommer ju inte särskilt mycket, så att säga, utbyte mellan näringslivet och den offentliga sektorn vad det gäller då liksom att folk rör sig, framförallt inte bland de högre tjänstemännen, att man ska röra sig mellan de här sektorerna. Tycker du det skulle vara önskvärt med ett större utbyte här?
Ja, det tycker jag absolut, för att där kommunen ska ha stor nytta av att liksom få in folk som har erfarenheter av näringslivet. Däremot tycker jag inte att kommunerna ska börja leka företag själva. Det gjorde Jakobstad då det här 2015, då man skulle ha tagit en stadsdirektör. Och det ledde till att man fick en sökande. Och resten blev handplockade då, den här rekryteringsfirman. Och alla visste att det inte lönade sig att söka en kommunrättöstjänst i Jakobstad, eftersom det hanteras i kulisserna så i någon form av revspel. Och blir du inte kallad så skämmer du bara ut det och lägger in en ansökan. Det här tycker jag gick helt snett. Nu så jag säger, är det 17 sökande som de har till stadsdirektörstjänsten där?
Och i den storleksordningen?
Ja. Och det här Nykarleby också, som inte tillämpar något, hade någon rekryteringsfirma, så fick 5 sökande 2018 och alla dessutom väldigt kvalificerade för tjänsten.
Kommentar kring det här offentliga kontra privata, alltså jag tycker absolut, jag tycker att det är jätteviktigt att man får intryck från varandra och förstår varandras vardag, till exempel just kring det, när vi tar det exempel som Kristina lyfte upp här med kring den här kommunala beslutsgången till exempel. Det är ju någonting som kring besvärsrätter och vad förvaltningen förutsätter och så vidare. Och vice versa, att då de kommunala tjänstemännen så ser det som, eller förtroendevalda ser vilka utmaningar privata sektorn tampas med. Och det är jätteviktigt att man utbyter de här tankarna, för att det är ju enda sättet att utveckla samhället tillsammans.
Kristina Bossar.
Jo, jag tänker också att ett ökat utbyte är säkert riktigt, riktigt bra. Och jag tänker också att liksom kommunala tjänstemän som har liksom den här breda samhällskunskapen i ryggraden och liksom förstår den sidan av vårt samhälle, så borde ju ha väldigt mycket att ge också till privata sektorn, om man tänker det. För det är nog en konst att liksom hålla liksom de här alla bollarna i luften, och sen också att få samarbete att fungera, inte med bara en styrelse utan också med ett folkvalt fullmäktige som är liksom det högsta beslutsfattande organet i kommunen. Att det är nog ett samarbete där som, som borde vara attraktivt också liksom i privata sektorn allt mer.
Där blir vi tvungna att sätta punkt för slaget efter 12 idag. Jag säger tack Kristina Bossar, Kenneth Myntti och Mikko Ollikainen. Mitt namn är Filip Steen.